one thing to say. You better work, bitch.
Varför har du såna byxor?
Man kan inte gå till dom och köpa någon vinsombrand.
You can easily lie your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.
Tre söta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modercentra är stängd, men det går ju bra i alla fall, eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
Innan vi sätter igång så vill vi bara berätta att det här avsnittet om 10-gruppen är uppdelat på 2 för att det blev så långt.
Ja, men det släpps ju samtidigt som ni kommer se.
Så det kommer 2 sammanhängande avsnitt, så vi hoppas ni tar er tid i helgen kanske och lyssnar på båda.
Ja, och missa inte del 2 där vi har en exklusiv intervju.
Oh ja. För nästan exakt 9 år sedan, den 28 februari 2015, stängde den kultförklarade butiken på Götgatsbacken på Götgatan 25 på Södermalm i Stockholm. Och sedan dess har vi lidit en ständig brist på färgstark mönsterprakt och produkter som accessoarer i vaxat tyg och dukar som håller för evigt.
Vi som älskade 10-gruppen håller hårt i det dataväskor och necessärer vi fortfarande har kvar, även om det har fläckats av diverse hudvårdsprodukter som läckts ut. Den här historien är om ett svenskt stilformgivningskollektiv som både tog över världen, våra hem och våra hjärtan.
Ja, men hej och välkomna till Modehistoria med Studio Tvätt.
Det här är Moa-Karin Levin.
Och det här är Saga Lockstall. Och idag kommer vi, som ni kanske har gissat, prata om 10-gruppen.
Ja, vi har ju varit och rest lite i Europa, men i det här avsnittet så kommer vi tillbaka till Sverige.
Och svensk mönsterform. Anledningen att vi vill prata om 10-gruppen är väl både för att vi har vi älskar 10-gruppen. Det är vi som har, eller det är du som har en necessär som du håller hårt i fast den har fått lite fläckar som inte går bort.
Verkligen. Min svärmor bland annat har ju velat att jag ska kasta den här länge. Men nej, det går bara inte.
Och jag går runt med en datorväska som jag har haft sedan jag var 17.
Ja.
Med ett mönster från 10-gruppen.
Exakt, och det roliga är att vi har samma mönster.
Ja, på necessär och väska.
Exakt, och de gjorde ju väldigt många mönster, så att vi har just samma är väldigt kul.
Ja, det här var ju långt innan vi kände varandra, så vi skaffade de här.
Gud ja.
Men också en anledning som vi vill prata om 10-gruppen är att vi tycker att kanske att de är lite bortglömda, och vi är lite rädda att så här, ja, men dagens ungdom... Det är alltså inte vi som är dagens ungdom. Men de som är, säg, 20 idag, de kanske inte har så mycket minnen från 10-gruppen och Götgatsbutiken och sådär. För de stängde ju liksom för snart 10 år sedan.
Verkligen, för de fick ju verkligen ett uppsving 10-gruppen under 90-talet. Så vi minns dem ju väldigt mycket från där och från våra föräldrar och jag vet även min farmor.
Ja, vi uppväxte med dem.
Gud ja, det är även min farmor som gav mig den här necessären. 10-gruppen består ju av... Vi kommer ju komma in på det med 10 formgivare som står bakom liksom 10-gruppen. Men de var också en del i att ändra svensk mönsterform.
Och om vi går från början så startade ju de 1970 och var aktiva i 45 år sammanlagt. Det är ändå ganska länge. Och de var ju både svensk och internationell framgång får man säga. De syntes på utställningar i New York, Berlin, Paris, till och med Tokyo. De var ganska stora i Japan faktiskt. De grundades av 10 formgivare, som vi sa. Butiken på Götgatan var den mest kända, men de hade också en butik innan. Men på Götgatan idag, på samma location, har ju du scoutat ut vad som finns liksom, idag.
Ja, för jag var lite nyfiken på så här, för att jag måste ju liksom ha passerat den här butiken i min ung, men jag kan inte riktigt minnas dem. Jag är ju inte från Stockholm.
Nej, jag gick ju förbi typ dagligen.
Ja, så jag var tvungen att scouta vart de låg och... Idag så ligger den här smyckesbutiken Edblads där. Fast de har ju inte heller funnits där så länge. Jag kan inte komma på vad som var innan där. Men det är precis innan 7-Eleven.
På samma sida som Monkey ligger på den sidan.
Exakt.
Och typ den här designtorget ligger på den sidan.
Ja.
Ja, många har gått förbi butiken om man bor eller har varit i Stockholm. Och sen så sålde de ju då även... Runt om i världen hos återförsäljare. Men det var det här som var liksom kärnan i 10-gruppen under lång tid. Och de 10 medlemmarna, om vi ska nämna lite snabbt bara deras namn. Så var det ju Birgitta Hahn, Tom Hedqvist, Ingela Håkansson Lamm, Ines Svensson, Britt-Marie Kristoffersson, Lotta Hagerman, Gunilla Axén, Susanne Grundell, Carl-Johan De Geer och Tage Möller. Och alla de namnen är inte lika, alltså de är olika kända de här kan man säga.
Verkligen, några namn sticker ju ut och det kommer vi ju också komma till. Men tiogruppen, de var ju tio under väldigt lång tid, men till slutet så var det då bara Birgitta Hahn, Tom Hedqvist och Ingela och Håkansson Lamm som var med ända till slutet.
Mm. Och vad som hände i slutet, det tar vi i slutet av det här avsnittet kanske som en liten teaser.
Ja.
Men det hände något 2015.
Det gjorde det. För vi ska då gå in i djupet på tiogruppens uppgång och fall och lära känna alla dess medlemmar.
För vi tycker att alla de förtjänar att synas lite mer än de har gjort. Den här låten valde vi för att den är med i filmen Tillsammans som känns väldigt typiskt så 70-tal.
Ja, många, vår föräldrageneration skulle komma nog känna igen den.
Mm. Och i Tillsammans, då är det i kollektivet så sitter de och lyssnar på, men det är Bo Hansson som gjorde ett soundtrack för Sagan om ringen då. De sitter gärna och lyssnar på det på kvällarna när de dricker rödvin och pratar politik och sådär.
Mm, någonting som vi tror tiogruppen säkert också gjorde.
Det gjorde de. Och de här tio formgivarna, innan de startade tiogruppen tillsammans 1970 så hade de ju alla liksom hållit på egen hand och försökt slå sig fram inom formgivar- och konstnärsvärlden.
Ja, men de alla hade gemensamt då innan var att just att industrin kollade lite misstänksamt på dem. De var skeptiska till deras alster, om man ska säga. Och tyckte att deras idéer var för okommersiella och svåra för vanligt folk. Att det var liksom osäljbart.
Det var ju inte så likt 70-talets, om vi ska ta en tillsammansreferens igen, det 70-taliga, murriga, bruna och orangea, utan det var starka, klara färger, väldigt grafiska mönster, mycket lek och konstnärlighet och glädje.
Ja, och nästan lite så här ful print på ett kul sätt.
Mm. Och man såg också att de hade inspiration från till exempel popkonst, amerikansk popkonst med liksom stora, blaffiga, färgglada mönster och så. Men de satt ju inte på sin kammare och beklagade över att branschen kanske inte förstod dem. Utan de bestämde sig för att slå sig ihop och äga hela produktionskedjan själva också.
Ja, de ville börja själva börja producera liksom metervaror av liksom tyg med deras tryck. Och marknadsföra dem själva i egen butik.
De la fram ett förslag till Borås väveri om att de skulle trycka deras tyger. Och Borås väveri gick ju med på det och det gjorde liksom att de kunde förverkliga idén. Och det här var ju under den tiden att svensk textilindustri höll på att dö ut. Så det var inte jättemånga som började nytrycka svenska saker i Sverige.
Nej, och sen så hade de väl presenterat sin idé till flera, men det var ju liksom ingen som nappade förutom då Borås väveri.
Och Borås väveri hade då en koppling till medlemmen Ines Svensson. Hon hade varit konstnärlig ledare där. Däremot så sa hon upp sig 1969 med orden "kompromisser leder bara till medioker design". Och det var ju för att hon tyckte inte att hon fick vara tillräckligt konstnärlig på Borås väveri då.
Nej.
Kanske de var rädda att det inte skulle sälja helt enkelt.
Verkligen, så de hade kanske gått till flera väverier innan.
Men sen gick inte i första hand.
Nej, tvungen att krypa sig tillbaka till Borås väveri.
Men det gick att inleda ett samarbete och Borås väveri nappade på det. Det hade gått några år och det kanske hade runnit lite vatten under broarna sådär.
Verkligen, och sen måste det kanske vara också tack vare Ines att de fick göra det där.
Ines har ju beskrivits som den drivande kraften som verkligen såg till att de startade. Hon var ganska före sin tid också med, liksom, även under 60-talet med mode och sådana saker som var väldigt nyskapande.
Ja, hon känns lite av som ett PR-geni.
Absolut PR-geni. Tiogruppen startade ju under tekokrisen som vi förresten har gjort två poddavsnitt om.
Verkligen, så ni kan gå in och lyssna.
Och det kan man också se att eftersom de ville producera i Sverige så var det som att de bevarade lite av den här utdöende industrin som började flytta utomlands. Och de hade ju själva en bakgrund inom att jobba liksom med svensk produktion. Kanske då på till och med faktiskt sent 50-tal vissa, men också på 60-talet.
Ja, och det var ju många under den här tiden som också var väldigt emot att man lade ner den här produktionen. Och man kan ju tänka sig att de också var med i den rörelsen.
Absolut.
Men det var ju då inte helt enkelt. Och frågan är ju om det någonsin gick runt ekonomiskt.
Nej.
För de var ju då 10 personer, och 10 personer som också kom överens och delade på det, och i en industri som var lite utdöende, och man ska konkurrera också med priser.
Ja, för det är klart att det var ju dyrare att producera i Sverige än att flytta till Portugal eller vad andra gjorde under den här tiden. De kände väl också lite att de hade pluggat, det var på Beckmans och Konstfack. Och den känslan tror jag finns kvar faktiskt fortfarande idag. Att man lär sig kreativitet, men man lär sig kanske inte hur man ska klara sig ekonomiskt när man är klar med studierna.
Nej, för man kan ju inte leva bara på kreativiteten. Man är ju också tvungen att sälja.
Och det kanske inte är någonting som ligger för alla konstnärer, det här säljdelen. Men de klarade ju sig själva. Faktum är att det tog 25 år för dem att ens anställa en ekonomiansvarig för att ta hand om administration. Så det måste de också gjort själva.
Verkligen, de delade liksom på ansvaret med att stå i butik, sköta det administrativa, och de ska också ha liksom delat på all vinst jämt.
Mm.
Och om det fanns liksom pengar över så gick det tillbaka till att skapa, till företaget, till att skapa nya projekt. Så man kan ju verkligen säga att de drevs av sin kreativitet.
Så själva historiebeskrivningen, om man läser om 10-gruppen idag, det är verkligen att de var liksom mönsterrebeller med 70-tals värderingar. Det var solidaritet, det var gemenskap, protest, köra sitt eget race och inte kompromissa, men ändå försöka ta sig fram liksom. Hela deras vision presenterades 1971, gjorde de sin första så marknadsföringsaffisch, och den låg Ines Svensson bakom bland annat. Och då så var det liksom en text där de beskrev att ja, men de kände sig ensamma i den här industrin. De kände kanske att de inte riktigt var förstådda, och nu ville de ha med folk på tåget. De ville att folk skulle upptäcka dem.
Verkligen. Och det här narrativet kan man ju se med deras historia genom att den fortsätter. Att de är lite så outsiders och att
underdogs.
Precis, och att de tjänar inte pengar på det här eller så. Att de gör det här för att de älskar det.
Mm. Vi kommer ju göra en liten analys kanske i slutet av det här avsnittet där vi tittar på det, om det verkligen stämde. Sen 1972, deras andra år igång, då såldes redan flera av deras tyger på utvalda Domusvaruhus. Men det var först 1973 som de öppnade sin egna butik, och det hade ju varit en del av visionen hela tiden.
Och det var ju då inte på Götgatan, för deras första butik var på Gamla Brogatan i Stockholm.
Och den vill jag bara sticka in med. Jag tycker det är en så spännande gata. Jag har ju också ett TikTok-konto om okända platser i Stockholm, och då har jag faktiskt gjort en film om Gamla Brogatan. Och den är ju i Gamla Klara-kvarteren. Så att när de skaffade sin butik, då var det liksom lite så rivningshotat, eller det hade varit rivningshotat i ganska många år. Man var lite osäker på vad som skulle hända där. Så det var många så konstnärer i det här kvarteret. De fick till och med måla egna så här muralmålningar på byggnader i kvarteret, för att ändå kanske skulle rivas. Så det var verkligen, man kallade det, jag tror att det var typ så här Stockholms lilla London. Det var den här coola gatan man gick när man skulle handla något coolt i Stockholm.
Ja, det är ju lätt en bortglömd gata, jag tror speciellt kanske för turister, för att Drottninggatan korsar ju liksom precis bredvid, det här är liksom bara en tvärgata ner, men där finns det liksom lite andra typer av butiker, inte jättemycket kvar nu.
Dock. Men Skouno finns kvar.
Skouno finns kvar, och det är ju där som de låg.
De låg där Skouno Jeans ligger idag, för Skouno har ju öppnat en filial med lite mer kläder, och exakt i det hörnet låg 10-gruppen då. På 70-talet.
Ja, och vi kan ju säga Skouno är en butik som har funnits där länge, som säljer allt från Wrangler jeans till
platåskor som ABBA hade.
Ja, Dr. Martin säkert. Ja, men lite blandat.
Så när de låg där, då var ju de grannar med Original Skouno. Och säkert fler andra coola affärer. Så det var It Street de låg på. Så det säger väl lite om hur de ville profilera sig kanske. Sen var det nog inte så dyra hyror där. Det ändrade senare för att man bestämde sig för att inte riva och rusta upp. Men 1973 var också samma år som de fick ha en utställning i New York i Bonniers inredningsvaruhus.
Ja, det var ju många där som också tittade lite skeptiskt. Och från en anekdot så ska de ha fått frågan, are you real designers? Så att det säger ju ganska mycket.
Ja, för de visade liksom sin metervara. De hade klätt möbler som de hade köpt second hand och bara målat dem själva, och så hade de klätt dem med sina tyger. Det var inte riktigt som de andra på utställningen kanske. Amerikanerna var lite så här vad är det här?
Ja, de tyckte det var lite udda.
Det tycker jag också är roligt att se framför sig hur tiogruppen var 1973. För då var de verkligen coola it-konstnärer. För jag, min bild av tiogruppens medlemmar är ju äldre tanter.
Ja, lite så här kulturtanten.
Mm. Men de var också en gång rebeller. Och i den här butiken så verkställde man också då sin vision om att man skulle jobba några dagar var i månaden. Så att man behövde inte anställa personal. Utan man ställde upp och stod där och sålde. Och den första storsäljaren, den kom 1974. Och det var ett mönster av Gunilla Axén som hette Öar. Och det här var ju en tid när det inte var så lätt i Sverige. Tekokrisen, men det var också oljekris.
Ja, och lågkonjunkturen som pågick in på 80-talet. Och sen
som blev den ny på 90-talet.
Exakt, precis. Så man kan säga att de hade alla motgångar mot sig.
Men de hade också starka mönster. Så att de lyckades liksom komma igenom bruset ändå på något sätt. Och tanken med alla kollektioner de skapade av tyger var att de bestämde ett tema. Och så fick alla designers i gänget bidra med sin egen tolkning av det temat.
Det är faktiskt en väldigt rolig idé. För man undrar ju lite så här hur det går till samarbetet. Och vilka mönster som får synas. Men här blir det ändå liksom ett kollektivt ansvar.
Sen tror jag, vad jag har läst i... Jag läste en bok som skrevs under 40-årsjubileet av tiogruppen av Dunkers kulturhus. Att det var lite att Ines Svensson till exempel, som var väldigt drivande, kunde vara lite så här, det här mönstret kan vi inte ha. Alltså att det var inte alltid alla mönster som gick igenom hela vägen till tryck. Jag tror absolut att flera i gruppen säkert kunde ha åsikter liksom, om vad de faktiskt skulle liksom gå ut med. Så.
Ja, med tanke på deras starka mönster och liksom grafiska design så kan man också tänka att det fanns ganska starka personligheter bakom. Mm.
Och det fanns ett urval. Ines Svensson har också beskrivit som att hon kanske inte var den som var bäst på att göra mönster själv. Men hon var väldigt bra på att så här, vara redaktör åt andras mönster och se vad som skulle gå bra.
Se vad kunden gillar.
Ja, men sen redan 1976 då gjorde man också en kollektion för IKEA. Så att man var ju liksom inne på de stora varuhusen.
Verkligen. Man ska också säga att det här var en tid då också IKEA gjorde en väldigt stor textilsatsning. Så det passade sig väldigt bra.
Ja, det kan man ju nästan i efterhand säga att de satte lite tonen för IKEAs typ av textila tryck.
Verkligen, jag tycker man fortfarande än idag kan se liksom vissa likheter med tiogruppen. Att de liksom har fortsatt samma spår.
Mm. Och de har en nära relation till dem. Sen medan de startade så fanns det lite andra företag liksom parallellt som gjorde lite samma sak. Att verkligen ta in färgen och mönstret och... Till exempel då Marimekko slog liksom stort under den här tiden och de finns ju fortfarande kvar.
Ja, och sen har vi Mayong som fanns, som också var väldigt kända för sina prints.
De finns inte kvar tyvärr.
Nej, de lade sig ner 1976. Idag finns det ju ett märke som heter Vamlingsbolaget som en av grunddesignerna driver. Och det är lite samma mönster då från Mayong, lite samma stil.
Men det är kul att det ändå finns bevarat. Och medlemmar i tiogruppen hade också kopplingar till Mayong. Carl-Johan De Geer till exempel fotade reklambilder åt dem.
Ja, så det känns verkligen som en hel grupp där alla liksom kände alla lite och också hjälpte varandra.
Ja, och spred mönster. Och de var inte konkurrenter utan de liksom var bara gemensamt kämpade för färg och mönster.
Det kanske liksom fanns verkligen den drivkraften med tanke på den krisen som rådde i samhället.
Mm.
Man ville ha någonting annat.
Och sen kom vi in på 80-talet och då tänkte jag bara nämna ett känt mönster som gjordes av några medlemmar i tiogruppen. Jag förstod inte riktigt här om det var liksom att hela gruppen samarbetade med IKEA, men i alla fall var Birgitta Hahn och Ines Svensson med. Och Ines gjorde då mönstret Schyssta bananer som blev en succé. Och det tror jag också att alla har sett.
Ja, det är som svartvit randigt med gula bananer på.
Alltså det är ett så vanligt tyg från IKEA.
Ja.
Man kanske inte fattar att liksom tiogruppen har formgivit det.
Nej.
Man tänker att det är IKEA bara. Under 80-talet så var kanske något otippat kände jag, men Frankrike var en av deras så här viktigaste exportmarknader. Det var superpoppis i Frankrike.
Jag tycker också det var väldigt otippat, för vi har ju pratat mycket om Frankrike förut och de känns liksom lite så här extravaganta, lite glamour,
ja.
Fina detaljer, klassiskt. Medan tiogruppen var motsatsen.
Mm.
Men man kan ju ändå tänka sig, för Frankrike är ju också ett land som är känt för så här sina protester och strejk och att de liksom drogs också lite till det här rebelliska.
Och de gillar kvalitet.
Ja.
Och de gillar ränder. Tiogruppen hade mycket ränder.
Exakt.
Det kanske kändes bekant.
Mm.
På 80-talet, det var också då man kom till den kanske kändaste lokalen på Götgatan då. Och det berodde på att deras hyra på Gamla Brogatan chockhöjdes med 400%. Och det här tror jag var för att man liksom nu hade bestämt sig på allvar att vi ska ha kvar det här kvarteret. Det ska rustas upp, vi ska ta bort de här väggmålningarna. Förresten så finns det faktiskt lite spår av väggmålningen om man kollar noga på fasaderna på Gamla Brogatan. Tips.
Det här är också lite roligt för det här är ju 83. Vi kommer komma till det, men det är på 90-talet som tiogruppen, om de verkligen slår. Och hade de som skötte Gamla Brogatan och lokalen vet att det är då, så hade de nog velat ta kvar tiogruppen där, med tanke på att det var ju också en turistattraktion att gå och besöka deras butik.
Jag tycker det är så konstigt att de liksom motade bort dem med den här hyreshöjningen.
Mm.
Men då kan man också tänka sig, hur kunde Skouno ha råd att vara kvar? Vad hände där?
Ja, det kanske är olika fastighetsägare, jag vet inte.
Lite lustigt det också, för just exakt den här saken hände ju med TGI Fridays i Kungsträdgården för några veckor sedan. Eller om det var i början av januari. De har ju legat där ganska länge nu. Men sen plötsligt fick de en hyreshöjning på om det var 300 eller 400% och fick ju lämna Kungsträdgården.
Ja.
För att de vill ha något annat där, liksom den som äger marken.
Och det var ju säkert samma strategi här. Man kanske såg liksom värde i att ha kvar Skouno, men inte då tiogruppen. För kanske även de förstod inte.
Nej, man måste ju ha underskattat dem.
Verkligen.
För TGI Fridays, jag kan ändå fatta då att man tycker kanske inte de är riktigt så här fin kultur. Det är en amerikansk snabbmatsrestaurang typ, med milkshakes. Men på något sätt kanske man såg på tiogruppen på lite liknande sätt.
Det tror
även
jag.
Fast de ändå var på väg att pika, får man ändå säga.
Verkligen, men det kanske var de här långsamma som inte riktigt hade hängt med än.
Och de var fortfarande lite så underdogs. Och 80-talet, det var ju, alltså om man tänker på klassisk 80-talsinredning, då är det väldigt långt ifrån tiogruppen. Alltså de här pastellfärgerna och...
Nej, det var ju, började ju också bli mycket så här svart inredning och väldigt så här lyxiga detaljer.
Mm.
Samtidigt så fanns det ju det här poppiga och färglade också, men ja. Det var ju... Men det var en annan typ av lyx.
Det var ju också väldigt många som hade med sig Laura Ashley blommönster. Och det ansågs lyxigt. Så de var väl lite så här kanske... Man visste inte riktigt vad man hade dem på 80-talet.
Nej.
Men det passade ju en del, absolut.
Men jag är ändå väldigt glad att de sen flyttade 1983 till Götgatan. För det känns ändå som att de var hemma på Söder.
Ja, det är sant. De var på fel stadsdel. Även om de passade den när de öppnade där. För det var lite ett bohemiskt kvarter. I city. Men Söder blev deras hem såklart. Och då får man väl tänka att Götgatan 83 på Söder var lite mer bohemiskt än där idag också.
Gud ja, idag börjar det bli allt mer och mer kedjor som finns där. Det finns ju några guldkorn kvar.
Ja, men det är inte heller lyxbutiker som finns där.
Nej.
Inte alls. Men jag tror att 80-talet var lite tufft för gruppen. Och det var också under den här tiden, eller från sent 70-tal fram till 87 så var det 5 medlemmar som lämnade gruppen av olika skäl. Så 1987 så var det 5 stycken kvar, hälften. Och det var ju då Gunilla, Birgitta, Tom, Ingela och Ines som var liksom järngänget som var kvar. En rolig detalj om året 1987 som jag läste i en bok var att man hittade att någon hade plagierat deras bongotyg. Och då tvingade man producenten att bränna det på bål.
Det är inte så att man försöker få en summa pengar utan Nej. Det ska brännas upp på bål.
Det är också i alla fall lite tycker jag tyder på att de har börjat nå riktig framgång. När folk börjar plagiera så är det ofta för att man är väldigt duktig på det man gör.
Ja, och det kunde man ju sen se senare att det var många som plagierade. Deras liksom trend gick igenom hos andra.
Och jag tycker det ser ut, i alla fall om man tittar på vad som hände under sent 80-tal, att de började nå sin peak där. För det var ju liksom... ett flertal utställningar, det var i Latinamerika, världsutställning i Sevilla, man fick olika priser, formpriser, man började tillverka tallrikar, det finns ju väldigt känt porslin av tiogruppen. Så jag tror ändå att slutet av 80-talet, då var det ju också lite i alla fall slutet på den tidigare krisen som hade pågått i samhället. Det var högkonjunktur i slutet av 80-talet, det kan man säga. Det var yuppie-era. Kanske att deras inredningsstil passade vissa yuppies.
Och när Berlinmuren föll 1909 så gjorde man även en Bauhaus-inspirerad kollektion i Berlin som en hyllning till staden.
Så det ser ut som att man började sprida sig nästan ännu mer internationellt än tidigare, tycker jag. Framgången höll i sig, men vad hände under tidigt 90-tal?
Lågkonjunkturen kom.
Igen.
Så det är ändå, jag tycker det är otroligt att det tog ändå, att de höll i sig och var 10 grupperna, alltså 10 medlemmar i 17 år. Och sen så blev de ju de 5. Och trots liksom textilkrisen, lågkonjunktur under 80-talet.
Oljekrisen på 70-talet.
Precis, så kämpade de på fortfarande.
Och de blev inte ens knäckta av 90-talets lågkonjunktur. Det har ju då sagts att de aldrig ens lånade en krona på banken. Så på något sätt gick det runt. Men som sagt så hade ju typ alla, tror jag, olika jobb vid sidan om. De jobbade aldrig heltid med det här. Så det var väl därför det funkade. Själva affärsmodellen helt enkelt. Men någonting kanske tog knäcken på vissa av medlemmarna under lågkonjunkturen.
Ja, och det var ju Gunilla Axén som lämnade 10-gruppen 1996. Så därefter var de då bara 3 medlemmar kvar, Birgitta, Tom och Ingela.
Och då hade Ines också lämnat 96, var hon också borta?
Ja, så det var både Gunilla och Ines, ja.
Men 3 kämpade kvar. Och man fortsatte ändå. Alltså man hade ganska mycket samarbeten där. År 2000 firade man 30 år.
Ja, då gjorde man en kollektion för IKEA.
Och det var även i den här vevan som man hade 30-årsjubileumsutställning på Nationalmuseum. Man hade också börjat sätta ihop sitt arkiv. Och då tror jag att man menar arkiv av skisser och sånt där. Så 2002 så skänktes 10-gruppens arkiv till Textilhögskolan i Borås faktiskt.
Ja, och de syntes också i omslag på DN Kultur med för sina tryck då i 30 år.
Och dessutom så startade man en butik i Tokyo i samma veva.
Det är lite roligt, fast det förvånar en samtidigt inte, för att jag menar typ Gudrun Sjödén och Marie Mekko har ju också varit väldigt stora, big in Japan.
Ja, ja, ja.
Och det är lite samma, det är färgstarka, poppiga.
Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det finns ju en japansk formgivare som gör väldigt mycket så här prickar. En ja, konstnär.
Gud, jag var på Louisiana i september och då var en del av hennes utställning. Jag kommer inte på vad hon heter.
Men formspråket finns där och uppskattas där. Så det var väl ganska logiskt. Och SVT gjorde också en dokumentär, Mönsterrevoltörerna, inför 30-årsjubileet. Eller var det inte förresten under 40-årsjubileet de hade DN Kultur?
Det hade de också.
Också? De hade båda?
Ja, förlåt. När de firade 30 år så var det bara som en stor artikel. Men när de fyllde 40 år så fick de ett helt omslag. Där det stod 10 fyller 40. Och så i siffrorna så var det liksom deras mönster. Och det ska man säga att vi har ju gått igenom lite arkiven på DN. Och de har ju nämnts flertal gånger. Det finns liksom 30 plus artiklar under från 80-talet fram till deras slut då.
Och flera böcker också.
Ja.
Speciellt runt jubileer har det varit liksom extra mycket uppmärksamhet. Och kanske framförallt 30- och 40-årsjubileet skulle jag säga.
Verkligen.
Det är då de har varit som mest så här uppskattade. Mm. Och sen även under tidigt 2010-tal så var man igång där, de här 3 medlemmarna. 2013 så hade man ett samarbete med Uniqlo. Japanska företaget som nu också har en butik i Sverige. Men det hade de inte på den tiden. Och man gjorde även 2014, när det var ganska mycket så här sneaker boom, så gjorde man en sneaker med 10-gruppen Mönster i samarbete med Puma och Sneakers and Stuff.
Jag tycker det är lite kul, för det är så typiskt, för det var ju verkligen under den här eran som man gjorde mycket samarbeten.
Ah.
Och gjorde man ett samarbete så betydde det också att man var lite extra hipp.
Mm-hmm. Det var jättehypat, och de hade också flera så här modedesigners. Jag tror Louisa Burfitt, eller hon är med modetecknare, fick fixa det, liksom göra formge skyltfönstren. Och även någon student från Beckmans fick göra det. Så de tog in flera.
Ja, det är jättekul. Och det skulle också, de här samarbetena som var väldigt trendiga, skulle också vara lite motsatta poler. Alltså Puma är väldigt sportigt. Och det kanske liksom inte 10-gruppen är. Men tillsammans så blir det någonting coolt.
Det är ett wow-samarbete.
Ja, och vissa av de här Puma, eller samarbetena med sneakers, kan man fortfarande hitta på Tradera. Så det är många som köper de här lite som samlings...
Men det lär ju bli samlarobjekt.
Verkligen.
Och det är kul, för att 2010-talet, då kan man faktiskt följa 10-gruppen på Instagram. De har kvar sitt konto, det har inte stängts ner, men det har inte uppdaterats sedan 2015. Men de var rätt tidiga ute på Instagram och han liksom hängade några år.
Mm.
Och sen det sista kanske som vi har sett att Tiogruppen har gjort så, det är den här utställningen om ränder.
Ja, utställningen då som hette Ränderna går aldrig ur var liksom en... Den beskrevs som Tiogruppens aura på nytt föds i den här utställningen då. Och det var med Ingela Håkansson Lam och Tom Hedqvists verk. Alltså även deras egna verk som de gjorde vid sidan av Tiogruppen, men mycket då från Tiogruppen. Och att vi fick reda på den här utställningen var för att fick reda på i research och också från en artikel då från DN som, där man beskrev den här utställningen när den ägde rum. Men det kändes ju verkligen som att det är tråkigt för 2020 var ju pandemiår. Så det var ju väldigt dålig timing på en comeback.
Ja, jag har inte hört om den här förrän vi hittade den här arkivartikeln.
Nej, för att det är ju liksom, som vi redan varit inne på, att de är ju liksom formgivare som är lite bortglömda. Så det är lite kul att de hade den här utställningen. Men synd bara att den inte fick så stort genomslag.
Synd på tajmingen.
Verkligen. Men det kanske kommer igen.
Ja.
Efter vårt avsnitt.
Tycker de har mer att ge av retrospektiva utställningar och sådär.
Gud ja.
Men just också att den här ränderna går aldrig ur är ju liksom en koppling till att de har gjort mycket mönster med ränder. Och vi kommer komma in på lite exakt vad de gjorde. Vi pratade ju om att de var liksom mönsterrebeller. Och precis som kanske många andra märken så är det i staten lite motigt.
Ja, för de avvek från den svenska normen som tyckte att det här borde vara extremt och osäljbart.
De tittade ju inte på Sverige när de inspirerades. Utan det var väldigt mycket så inspiration från alla möjliga konstformer. Men också från alla möjliga länder.
Och arkitektur.
Och där var ju Bauhaus-rörelsen från Tyskland en tydlig inspiration både i mönster och i liksom den här att man ville förändra en stil. Hur ja, svensken inredde.
Man ville modernisera.
Mm.
Och göra det lite mer avskalat men ändå poppigt. Och där har vi lite den amerikanska popkonsten.
Ja, för den var ju väldigt stor på 60-talet när många av de här började sin karriär inom textil. Och sen hade man också inspiration från Italien, från olika textilkollektiv som fanns där som var lite banbrytande. Och jag är också rätt säker på att man inspirerades från Japan.
Verkligen, och de var ju också väldigt populära i Japan. De dras ju mycket till den här stilen.
De talade samma formspråk.
Mm, exakt. Men sen var de också inspirerade av äldre svensk folkkonst. Och det kanske går lite emot där andra som vi precis nämnde. Men det var väl lite kanske för att de ville få in sin identitet i det. Att man kanske inspirerades av en speciell form eller så.
Och sen är det ju liksom stor skillnad på typ äldre svensk folkkonst och typ 1900-talets inredning i Sverige som kanske började bli lite mer minimalistisk. Mm. Men om man tittar på så här 1600-1700-tals svensk folkkonst, då kan man nästan inte tro att det är från Sverige för att det är så himla färgglatt och mönstrat. Om man kollar på sådana här äldre folkdräkter så är man ju så här, det här är svenskt. Jag trodde att det här var från typ Grekland.
Ja, eller Italien.
Så det fanns ganska mycket spejsade saker i Sverige innan så att säga 1900-talet kom och liksom gjorde mer kanske likriktad ljus och fräsch design. Så att jag förstår ändå att man inspirerades av det.
Men samtidigt då så var det ju många andra märken som poppade upp och det har vi ju lite nämnt. Men färgstarka märken som Marimekko och Mayong, så det låg ju verkligen i tiden. Men de var ju som sagt inte helt välkomna till en början.
Men man kan ändå säga att någon gång i tiden, kanske sent 80-tal, 90-talet, så kom ju tiden lite ikapp Tiogruppens stil. Och på 90-talet så tycker jag att de var ganska så ledande. Tillsammans med IKEA. Och IKEA som sagt har inspirerats av Tiogruppen. Så den klassiska svenska inredningen på 90-talet tycker jag var ganska mycket Tiogruppen. Du hittade ju liksom, på 90-talet hittade du Tiogruppen både på Tiogruppen-butiken.
Men även Designtorget som var väldigt hipp då. Och de gjorde som sagt senare då fler samarbeten.
Och de hade gjort ett stort avtryck på IKEA. Så att tittade man i IKEA-katalogen så såg man mycket typiska mönster och färger som påminner om Tiogruppen.
Och den yngre generationen som lyssnar kanske tänker så här, med IKEA och tyger är väl inte så hippt. Men det var en tid då det var väldigt trendigt att köpa en vetevara just från Ikea, och man gjorde kanske egna påslakan eller kuddar eller gardiner. Liknande. Ja, gardiner.
Men de hade också bättre kvalitet, för att jag tycker den kvaliteten har sjunkit på Ikea när det gäller tyg.
Ja, det känns inte som att de har samma statusen, men man kan väl säga att tyggruppen var med och gav den statusen som de hade.
Och påslakan som formgavs på 90-talet på Ikea, de kunde man ha i 20 år. Så är det inte idag.
Nej.
Ja, men som vi pratade också hur de hittade sin stil, så var det ganska smart i att de bestämde ett tema som alla skulle formge ett mönster efter för kollektionerna då. Och då inspirerades man även av Jamaica. Äldre svensk folkkonst har vi nämnt. Det kunde vara tema arkitektur, tema svartvitt, tema havet, tema djungeln. Och ibland så var det ju också, vi har också sett mönster som är inspirerade av Marocko. Vi har ett det där Casablanca.
Ja, och det var ju inspirerat från en resa Gunilla gjorde till Marocko, där hon inspirerades av kakel.
Och sen så tror inte jag att alla kanske följde till punkt och pricka exakta temat och så, utan det var nog lite vilt ibland.
Ja, man fick nog göra sin tolkning. Men det är lite kul, för det är också lite så här man jobbar när man går på konstskola eller design, att man kanske får ett tema tillgivet sig, och sen så får man göra sin tolkning. Så det kändes som att de fortsatte liksom det spåret som de kanske hade haft tillsammans när de hade studerat.
Men det är verkligen möjligt. Sen jag hörde en intervju med Carl-Johan De Geer. Han var kanske den som var mest wild and crazy i gänget konstmässigt, och han har väl sagt att han inte alltid tyckte det var så kul att följa de här temana, och han körde nog sitt eget race väldigt mycket.
Ja.
Men man får ändå säga att idag så är många av hans mönster de allra mest kända faktiskt.
Ja, de stack ju verkligen ut.
De var lite mer flippade.
Mm.
Vi kommer faktiskt prata ganska mycket mer på djupet om ett av hans mönster alldeles strax. Men först ska vi prata lite om butiken då på Götgatan.
Ja, den låg ju på Götgatan, och den beskrivs för många som en ren nostalgitripp. Och väggarna var liksom tapetserade av mönster från deras start på 70-talet fram till deras senaste kollektion, så det var också lite av en historieresa.
Man gled ju in där för att gå nästan på en konstutställning.
Verkligen, och i fronten eller skyltfönstret kunde man se liksom deras färgstarka necessärer eller väskor eller liknande.
Och kanske senaste mönstren har blandat med gammalt. Och så var det även på Gamla Brogatan. Jag har en bild här som vi kanske kan lägga upp på Instagram sen. Ett studion-tvatt. Där man har fotat inifrån skyltfönstret, och då ser man de färgstarka möblerna och gardiner och lampa, och folk stannar ju till och tittar. Och sen är det lite kul då att många av husen på den här gatan hade väggmålningar som jag faktiskt tycker matchar med tiogruppens skyltfönster ganska bra i färg.
Verkligen, det känns som att de verkligen ville ta in det. Det känns också lite som ett mini-svensk tenn, för på Götgatan sen på 90-talet så var det ju mest liksom deras väskor, och det var inte så mycket möbler som frontades på det sättet.
Jag tror också att de insåg efter att ha tagit väskorna och necessärerna, och det var ju mycket mer av en storsäljare. Det är lättare att sälja sådana små prylar.
Ja, lite av en som man kallar för kassako, att det kanske är där man får in pengarna för att göra det andra möjligt.
Lite som modehusens svar på parfymen.
Mm.
Och sen också såklart att de hade just vaxade tyger, var väldigt populärt för de var så lätta att torka av. Det var mycket som var i vaxat, som necessärer, dataväskor, dukar.
Man kanske skulle kunna jämföra det med trenden som har varit med att ha regntyg, alltså som rains, och lite som man har sett i sandkvistväskor.
Ja. Nej, det var ett väldigt smart material att jobba med. En grupp som hade lite svårt från tiogruppen från början, de hade också en anledning till det.
Ja, för det var ju inte självklart för alla att älska tiogruppen. Och i ett reportage från DN så beskriver Birgitta Hahn att många av deras kunder var ju då barn till 40-talister som till en början avskydde tiogruppen just för att det påminner för mycket om deras föräldrars väggar och deras vänstersväng. Men att det med åren, och kanske framförallt när de själva fick barn, kom istället till att bli en nostalgi och älskade tiogruppen. Men det fanns ju också de barnen till 40-talister som höll kvar lite i det här, att de fortfarande inte tyckte om det speciellt mycket. Det låg kanske lite för nära i tiden.
Mm, det finns nog både och av det där liksom.
Medan jag tror att våra generation, alltså vi som är uppvuxna 90-tal, att vi har liksom lite, vi har liksom ingen koppling till det på det sättet, så det blir mer av en nostalgi.
Mm. Och att vi bara växte upp med det helt naturligt och gillade det.
Exakt.
Jag brukar, alltså du vet, barn för mig i alla fall, det kanske inte gäller alla barn, Men att man påverkas mycket av mönster. För du vet, jag kunde ju ligga i timmar och titta på typ mina gardiner. Och bara, gud vilka fina. Och så kunde man nästan göra en lek med att man föreställde sig figurerna i gardinen. Eller det som var på påslakan. Att alltså, mönster och färger var så viktigt för mig när jag var barn.
Ja, jag skulle säga samma här. Min mamma var ju väldigt bohemisk. Och jag älskar ju färg och prints och sådär. Medan en av mina systrar typ avskyr och ville bara ha mest vitt hemma. Så jag tror det beror verkligen på vem man är i syskonskaran och vad man har för koppling.
Det kan slå olika liksom.
Gud ja.
Men vi ska inte prata för mycket hur deras mönster såg ut, utan vi tänker att vi lägger ut bilder på Instagram.
Ja, för det blir för rörigt att gå in i detalj och beskriva.
Ja. Något av det mest klassiska och som finns mest representerat. För på Nationalmuseum finns ju liksom en permanent del för tiogruppen idag. Sen de byggde om Nationalmuseet för några år sedan. Och där har jag sett, det var väldigt mycket Carl Johan de Geer och hans mönster som heter då Monster. Kan man även se på deras hemsida. Och mönstret Bongo finns också representerat. Man kan ju helt enkelt typ titta in på Nationalmuseets arkiv om man vill se fler bilder och sådär. Men angående mönstret Monster så tänkte jag att vi ska ringa upp någon, nämligen min mamma. För hon har ju en ganska rolig historia om det här.
Ja, och det säger ganska mycket om din koppling också till tiogruppen.
Hur jag har präglats av tiogruppen.
Ja.
Mer än man kanske kan tro.
Hej!
Jag tänkte bara, för jag har verkligen, jag minns så tydligt att du har pratat om det här jättemånga gånger i mitt liv. Kan inte du berätta vad som hände?
Jag inser nu hur det har präglat många människors liv. Som jag trodde jag hade lagt det där bakom mig, men jag hade ju uppenbarligen inte det. För nu har jag börjat tänka på det ännu mer, i och med att ni frågade om jag kunde prata om det. Nej, men det var, jag var på Myrorna i Skärholmen. Och så gick jag in där och gick runt lite som man gör. Och sen så såg jag då det här, alltså nu pratar vi om tiggruppen, det här monstertyget Carl Johan de Geer. Så att liksom uppe en stor våd liksom på väggen. Och jag... Ja, men alltså det slutade med, jag tyckte, nej men det, alltså det var inte dyrt, det var det inte, men för mig var det väl lite, för det kostade några hundra, alltså det skulle kosta jättemycket i var som helst annars, även då, men nej men det var väl lite för dyrt, och så gick därifrån, och sen har jag en bild av att jag kanske gick tillbaka dagen efter, eller några dagar senare, och det var borta.
Jag tror att du gjorde det, jag tror jag minns.
Ja, jag tror att jag gjorde det, och då grämde jag mig, för nu har en annan människa gjort detta jättekort. Och jag har inte gjort det. Och jag var bitter uppenbarligen när jag varit i typ 30 år.
Ja, det har gått 30 år.
Och jag hade ju liksom, jag var ju, alltså jag gillade ju tiggruppen jättemycket. För vi hade de här påslakarna som jag hade köpt då 1990. Just med Monster då, Carl Johan de Geer. Som jag tyckte jättemycket om. Så att jag var liksom inne i det där mönstret. Men det var
som att man var. Kanske kunde stöta på det igen. För då fanns det ju fortfarande lite mer second hand marknad för tiggruppen. Medan nu är det ju ännu mer ovanligt.
Ja, nu är det svårt att finna ju.
Precis. Nu är det är jättesvårt. Precis. Och hittar man något så kostar det ju som tusentals kronor om det ens finns. Ah. Och som sagt, eller det här monstertrycket trycks ju inte så att längre. Så att det är liksom verkligen... Ja, nej. Men så det blev en liten... Vad säger man, revansch? Vi var inne på en loppis i Uppsala, någon så här lite loppis, och hittade en bricka som såg lite sliten ut, som jag fick fräscha upp lite, som det, och för 20 spänn. Så det var ju ändå liksom ett kap. Det. Men det, jag vet inte om det väger upp denna
sorg.
Denna sorg, ja, man kan ju tänka att hittar du något du vill ha så köp det.
Ja, det är en lärdom man kan ta av den här historien. Ja. Annars får man grämma sig, annars får man monster... På huvudet i 30 år liksom.
Ja, precis.
Men har ni kvar monster?
Både här och där.
Förlåt, har ni kvar monster på slakanet?
Alltså det blev så slitet. Nej, just det, precis. Det blev, alltså jag köpte det 1990 i september. Det blev efter 20, vi kanske hade det 20 år. Och örngått en slit först liksom, så de la av. Mm. Och sen var det själva påslaget. Men jag tänkte, jag kan inte göra om det här tyget. Det måste vara ju någonting i alla fall som jag kan vara glad i. Men då var det så att Saga sydde en klänning av delar av påslaget då när jag fyllde 50 för typ 12 år sedan. Eller vad
det är ju otroligt.
Så det, ja, det är ju jättekul. Plus att jag har låtit se upp en duk och två löpare, och jag har ändå tyg kvar, för jag är jätterädd om det där tyget. Så varje lite så här strimla ligger, alltså det ligger en påse. Och då ska du veta att jag är ingen som samlar på saker så, utan jag, men det där, det är liksom
Nej, men det där,
heligt.
Det får bli något riktigt bra någon gång. Men du får skicka en bild på klänningen. Den vill vi kanske.
Ja, men det ska jag absolut göra. Jag ska absolut skicka en bild på.
Ja, jag måste
på klänningen.
Det är också när second hand kanske inte var lika stort. För nu är det ju typ att Myron och Skärholmen åker typ SVTs kostymförråd till liksom, för att finna.
Ja, men exakt, alltså då var det ju jag och liksom några Skärholmen invånare som gick där. Det var ju verkligen ingenting. Som sagt, alltså second hand var ju inte alls liksom jättestort som det är nu. Nu går man ju typ bara på second hand nästan. Eller jättemånga gör det,
ja.
Så att det var ju liksom också en sån grej. Men då var det ju, då kom det ju upp en människa efter mig också. Jag hade fått upp ögonen och det där. Och nu vill sitta jättelycklig med sitt stora tyg då på väggen. Att jag hade ju tänkt ut vägg och allting.
Ja, den personen kanske lyssnar.
Ja, hoppas det. Efterlysning på den här personen.
Ja, just det. Typ 95 eller 96. Ja. Ja,
vi vill ha tag på
det. Ännu värre om någon köpte det och bara tog som och klippte i trasor.
Det är det man är rädd för.
Tvätta bilen med eller
någonting. Ja. Du kanske har föreställt dig alla scenarier vad de har gjort med den här trasor.
Det har jag faktiskt inte gjort. Det där kom upp nu.
Ja,
det har jag inte ens gjort. Så du blev det ytterligare lök på laxen här. Ja. Jag får hantera det här på bästa sätt.
Men jag tänkte, ja. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just monster?
Alltså det är en jättebra fråga. Jag kan inte säga när det kom in i min värld. Jag vet att jag hade en väska från tyggruppen. Möjligtvis en necessär, men det var absolut inte monstertyget. Nej. På det. Eller monstermönster på det. Nej, alltså, och det är tydligt vet jag att jag köpte de här då 1990 på påslakarna. Men nej, jag kan inte säga. Det är bara liksom, jag kan inte förklara. Eller jag kan inte säga när det kom in i mitt liv. Jag kan inte, eller varför det gjorde det. Jag kan inte riktigt förklara varför jag tycker att som är kom tyget eller mönstret. Jag vet inte. Det tilltalar mig på något sätt. Det är väl det att jag är lite ordentlig och samlad och så är det här liksom bara så här liksom bara. Värsta monster. Jag vet inte. Mm. Jag vet faktiskt inte.
Nej, men det kan nog ligga någonting
i. Intressant fråga.
För tiogruppens mönster sticker verkligen ut. Men just monster sticker ut lite extra.
Ja. Ja, absolut, absolut. Verkligen, för att jag menar, många andra är ju väl så här regelbundna, det är liksom fyrkant eller länder eller någonting. Vi har ju tallrikar också faktiskt från tiggruppen.
De är de här precis. Regelbundna.
Och man är tallrikar
också. Och de är ju, ja, just det. Precis, men med olika mönster, svartvita.
Det är jättefin.
Men som inte alls är det här precis, det här liksom vilda eller vad ska jag säga.
Men det har ju till och med varit så att, men som du nämnde förut, att Jonathan, alltså min brorsas då, kompis, har sagt att tiogruppen, det är typiskt Loxdal.
Ja, precis, och det var ju så att jag hade inte den bilden, jag blev jätteförvånad. Nej. Det var, ja.
Nej, men det var ju inte som att hela lägenheten var täckt med tiogruppen, men det var påslakan och tallrikarna, det var ju de ni hade när det var så här.
Ja,
när ni skulle
och så någon necessär, sådär kanske någonting annat.
Och sen var det väl någon påse som försvann någon gång. Och
ja, men just det, det är ju också så ett kapitel. Ja.
Nej, för det kan vi säga att Monster gjorde sin nyproduktion en kort stund för påsar på Pocket Shop. Typ. Men sen dess...
Just.
Dålig karma för Monster.
Ja,
ja, det är dålig karma. Men Karl-Johan, jag är ju fortfarande still going strong. Så ja. Man kanske kan få honom att... Inte vet jag vet inte hur det är med de avtalen.
Jag vet inte om han äger mönstret längre.
Nej, han kanske inte äger det.
Han får göra en replika av sig själv.
Det skulle passa honom att göra det.
Mm. Eller hur? Han bor ju här borta på Horsgatan tror jag. Så kan man kanske gå och klicka på.
Han bor typ där han spelar in tårtan då.
Ja, exakt. Vid Mariatorget där, precis. Exakt.
Ja, men jättekul att du kunde vara med.
Ja, tack. Det var bara jätteroligt. Mm. Och jag lyssnar ju slaviskt på en podd. Mm. Så det är...
Stort fan.
Jättekul. Jag är ett stort fan, ska jag verkligen säga.
Det gillar
vi. Ja, var... jättekul.
Tack för historien om hur tiogruppen har präglat flera generationer. Monsterhistorien på Skärholmens myrorna.
Ja, men vi har gjort avstamp mycket nu i vad tiogruppen är, men de är ju ingenting utan deras medlemmar. Och vi har ju tänkt gå in lite i respektive textilformgivare som ligger bakom tiogruppen.
Lite så snabba fun facts som alla som alla känner dem lite bättre. För alla är inte lika kända liksom.
Nej. Och sen så har ju vissa av dem också gjort saker utanför tiogruppen som också säger ganska mycket om svensk mönsterform idag.
Och man kan ju säga som gemensam nämnare så har de ju studerat ofta på Konstfack eller Beckman, så det är så de träffade varandra. Men också jobbat inom samma bransch och samma företag och där stött på varandra. Och möttes i sin gemensamma vilja då att liksom ta över design- och produktionsprocessen och göra svensk tillverkning. Men vi kör igång. Vi har också gjort en liten ljudjingel som passar till varje formgivare för att det ska bli lite roligare. Utan inbördes ordning så börjar vi med Birgitta Hahn.
Ja, hon studerade då på Konstfack mellan 1958 till 1963. Och innan dess så studerade hon även i Frankrike i 2 år.
Så man kan ju undra om det var hon som hade något finger med i spelet att de blev så stora i Frankrike under en period.
Ja, man kan ju tänka sig att hon ändå byggde upp en del kontakter där och säkert mycket inspiration från Frankrike till sina mönster.
Och efter hon hade pluggat på Konstfack så var hennes första stora jobb att rita kostymerna till en film. Älskade par hette den och gjordes 1964.
Ja, och det var därifrån ni även hörde, det var från trailern av den här filmen, där ljudklippet kom ifrån.
Och under sin karriär förutom Tio-gruppen så gjorde hon också mönster åt företag som IKEA, Marimekko, Åhléns och Boråsväveri. Men hon fortsatte också göra sin kostymer till filmer.
Och Birgitta gillade mycket stora blom- och bladmönster. Och det kanske säger ganska mycket att hon hörde hemma lite hos Marimekko.
Birgitta, alltså hon växte upp i en, vad hon själv har kallat för, en småborgerlig miljö. Det var en så här, familj som bodde i en villa i, och det var Bromma typ. Och hon tyckte lite att det var kul att reta borgerskapet som hon kallade dem. Kanske inte något ord man använder idag, men hon ville chocka dem med sina mönster. Att det skulle komma in typ Östermalms damer och bli så här, vad är det här? Tyckte hon var kul. Och hon har också pratat om att så här, på den tiden var det folk som inte ens tyckte att Tio-gruppen platsade på Nationalmuseet där de hade lite små utställningar under åren.
I ett reportage i DN så beskrivs hon när hon fyller 60 år som funkisens mönsterbildare. För hon inspirerades också som många andra i Tio-gruppen av arkitektur.
Och i ett samarbete med Svenskt Tenn 1989 så fick hon rita Stockholmsmönster som byggde på olika kända just funkismiljöer som Stadsbiblioteket, Slussen och Södra Ängby. Och jag tror att det var därifrån hon kom faktiskt. Ängby.
Ja, men det låter, för att jag reagerade lite på det att han hade gjort liksom Stadsbiblioteket, Slussen och sen Södra Ängby.
Men jag tror att det var där villan låg.
Ja,
Bromma villan.
Det var nog så.
Så många har nog sett hennes mönster på Svenskt Tenn. Så tack Birgitta Hahn, funkisens moder.
Verkligen, och som lyfter Stockholm.
Mm, det gillar vi. Och Södra Ängby.
Ja.
Tom Hedqvist.
Vår kära Tom. Och en som har också tagit plats på våra frukostbord genom åren.
Oh ja, vi ska komma dit. Men vi börjar med hans bakgrund. Tom studerade på Beckmans. Han har även under sin karriär hunnit med att vara professor på Konstfack. Men lite roligt så, där han växte upp.
Ja, han växte upp på Thielska galleriet på Djurgården. Där hans pappa hade en ateljé vid bostaden.
Under sin karriär, det här var väl under han jobbade med Tio-gruppen, så var han också konstnärlig ledare på Orrefors glasbruk.
Ja, och när han var professor så var på Konstfack jobbade han också då på Tio-gruppen.
Så han jobbade mycket?
Ja, mångsysslare.
Men han började faktiskt redan 1967 som praktikant hos Ines Svensson, som han såg upp till väldigt, väldigt mycket. Hon var lite äldre, så det var så han kom in i Tio-gruppen-gänget. Ines ville liksom ha med honom. Ines var också den som var drivande att han studerade faktiskt reklam på Beckmans och inte något mer konstnärligt. Så de var ju två, så här, de två var väl liksom PR-genierna.
Ja, och Tom höll ju sig också kvar längst.
Mm.
Men om vi går tillbaka till det här koljudet då.
Och frukostbordet.
Och frukostbordet. Så var det faktiskt han som skapade randen för Arla-paketet.
De som vi växte upp med i alla fall på 90-talet. För har de inte ändrats nu lite?
De har ändrats, men randen är väl fortfarande
randen är kvar. Men var den inte lite mer så här oregelbunden när vi var yngre? Eller var den rak då också?
Nej, jag tror den var rak då också. Eller att den är det nu med.
Ja, för nu är den väldigt rak.
Ja, men den var rakt då också. Fast det var ränder lite mer över hela paketet. Både ovanifrån och underifrån. Och paketet var ju också typ nästan fyrkantigt.
Mm. Jag tyckte ränderna i alla fall tog mer plats förut.
Det gjorde de, absolut. Men den finns kvar, men inte lika mycket. Och han kom ju också på det här att han gjorde en liten tjockare rand för den feta mjölken. Smalare för mellan och ännu smalare för mini.
Det fanns ju också, fanns inte lätt och mini?
Jo,
för det var det. Den lättaste var den blå eller gul?
Den var gul och den smakade typ vatten.
Ja, det var verkligen som att de hade hällt vatten i mjölk. Lite mjölk i.
Man ska också säga att 90-talet var ju light-produkternas era.
Men jag tror att han valde sina favoritfärger på de som var mest vanliga, alltså rött och grönt.
Och också även där färgstark. Men han hade ju liksom en kärlek till randen. Och det kan man se även i det som han har skapat från 10-gruppen. Och den här necessären som jag har och du har samma mönster på din...
Dataväska.
Det mönstret heter Sibidle och även den är ju... inspirerat av randen liksom.
Och där tycker jag också att det ser ut som en bokhylla.
Mm.
Att ränderna är sådana små böcker och vissa står lite snett och sådär. Men det kanske bara är min tolkning.
Nej, men jag håller med dig, verkligen. Så där är liksom inte ränderna lika raka. Men han har också gjort en serie som heter Radio X, Y och Z. Och där är liksom bara klara färgglada ränder.
Och han menar ju att det är väldigt svårt att göra en bra rand. Så han ägnade nog hela sin karriär, eller kanske fortfarande håller på, med att göra de perfekta ränderna. Tack för det, Tom Hedqvist.
Tack.
Man kan inte gå till dom och köpa någon vinsombrand.
Ingela Håkansson Lam. Även hon hade ju gått på konstfack. Men hon hade också studerat ett par år på Märtaskolan. Alltså, det var en väldigt fin och bra skrädderiutbildning som fanns förr.
Ja, och det känns ju som att hon även hade lite mer extra kärlek till kläder.
Precis. Och ljudet som vi hörde, det ska liksom ha en koppling till det hypade jeanstiden 70-talet.
Ja, när man liksom gick ifrån de här baggybyxorna till lite mer coola, tajta, utsvängda kanske.
Märkesjeans, som gul och blå, där hon då jobbade, fast hon gjorde klänningar för gul och blå. Och på den tiden fanns gul och blå butiken i den här lilla, lilla Birjalspassagen på Östermalm.
Ja, den glömda passagen brukar jag kalla den.
Det är faktiskt Stockholms både minsta och äldsta galleria, sägs det. Egentligen finns det kanske mindre gallerior, typ i Gamla stan finns det en mini. Men jag tror inte den ens räknas som galleria.
Nej, men den är väldigt fin att se. De har ju försökt hypa upp den på senare år nu med någon japansk restaurang.
Ja, Machu Michu eller någonting.
Ja, precis.
Men det är typ det enda som finns där.
Ja.
Och en livlig butik.
Mm.
Men då var det köer när man skulle handla på gul och blå där. Och det var Ingela Håkanssons landstid på gul och blå. Men hon älskade också screentryck och hon har även gjort offentlig konst. Och hur hon kom i kontakt med 10-gruppen tror jag i alla fall var för att hon jobbade med Carl-Johan De Geer. På mellan 64 och 66 så drev han en liten textilmönsterbutik som hette Fontessa. Den kanske är lite föregångare till 10-gruppens butik tror jag.
Det känns verkligen som att de här var fashionista människorna på den här tiden som höll varandra ryggen.
It people,
ja.
Bra kontaktnät.
Mm.
Och jag tyckte det var fint i en intervju att Ingela har sagt att hennes ögon är liksom programmerade att se mönster.
Mm, så typ, fint.
Om hon åkte tunnelbana mellan Slussen och T-centralen så fick hon bara där massa inspo av allt hon såg. Att det här kan bli ett mönster. Det känns också talande för 10-gruppen.
De tar ju ofta det enkla och gör någonting kul.
Ja, men som Tom Hedqvist och randen. Och han har också sagt att han såg ju ränder överallt. Ingela Håkansson Lam var kanske också deras mest modeinsatta på det sättet att man hade studerat skrädderi. Så tack Ingela för det.
Vi tackar dig.
Konstigt att jag inte har upptäckt det tidigare. Din kropp är ett ansikte. Med bröstvårtorna som ögon.
Har du blivit vän med det ansiktet?
Då kommer vi till Ines Svensson och tyvärr så lever inte hon längre, men som ung studerade hon på Beckmans.
Och hon är väl en av de som är mest kända som textilprofiler än idag, skulle jag i alla fall säga. Det är ett namn man hör då och då.
Verkligen, och hon var ju då också konstnärlig ledare för Borås väveri som vi nämnde tidigare. Så hon hade ju en koppling till Borås väveri som de sen också producerade och tryckte sina tyger.
Precis. Vi sa ju det att hon lämnade för att hon tyckte att det var för mycket kompromisser där. Så hon ville väl ta ut svängarna lite mer. Hon har också varit rektor för Konstfack 1990-96. Jag tror att det är därför hon är så där jättekänd. Liksom. För sådana rektorer blir väl ofta kända. Liksom.
Och hon ska också ha gjort små roller i Gers filmer. Och det var en av de filmerna som heter Den perforerade epoken som vi hörde från trailern här innan.
Där var hon med. Och hon var väl lite av gruppens PR-geni. Hon skötte marknadsföring och kampanjer. Och som vi nämnde om Tom, hon var den som såg till att han också blev lite utbildad inom reklam. Och hon var ju verkligen någon som pushade honom i hans karriär där från början. Så ja, men, många av medlemmarna i TIO-gruppen har beskrivit henne som en drivande motor.
Ja, hon ska ha haft mycket pondus.
Verkligen.
Och man kan ändå tänka sig att det kanske var tack vare Ines som TIO-gruppen höll så länge. För att det är väldigt fascinerande att så många kan samarbeta och också konstnärliga personer.
Det är helt otroligt egentligen.
Verkligen, så då behövs det ju liksom en stadig punkt. Och säkert en stadig punkt som många i gruppen kan irritera sig på.
Ja.
Men jag tror inte det kanske hade blivit som det blev utan Ines.
Nej precis, det har ju inte vi gått in på för det kan inte vi veta. Men så här, det är klart att det var konflikter ibland när 10 konstnärer ska samarbeta. Och ja. Speciellt om någon kanske pekar lite extra med hela handen och har lite pondus så kanske andra blir irriterade på det.
Exakt, och efter 17 år så var det ju många som droppade av samtidigt. Mm. Och att många droppade av samtidigt, det tycker jag också tyder lite på att ja, men det kanske var någon liten konflikt där. Ja.
Men mot slutet så drabbades hon av Parkinson och gick bort tyvärr då. Men hon har ju lämnat sitt legacy, till exempel i det här banantyget vi pratade om som finns på IKEA bland annat. Och så tack Ines för det.
Tack så mycket.
När du har stickat färdigt så måste du få av de här maskorna. Och då gör man det genom att maska av som det heter. Då kan du använda rätstickning, alltså att du stickar räta maskor så ska jag visa.
Och så har vi Britt-Marie Kristoffersson. Och där hade vi lite svårt att hitta ett passande ljud. Eller det är passande för att hon hade en kärlek för stickning.
Mm. Hon har liksom prisats och hyllats för att hon har jobbat för att förnya den svenska sticktraditionen. Och hon lämnade TIO-gruppen 1986 just för att satsa på det här med stickning.
Ja, så hon var inte med TIO-gruppen jättelänge. Så där har vi inte så jättemycket på Britt-Marie Kristoffersson.
Nej, hon är gruppens doldis.
Hon är gruppens doldis, men såklart värd att nämnas.
Verkligen. Tack Britt-Marie.
Tack så mycket.
Lotta Hagerman.
Hon kommer från en dans- och skådespelarfamilj. Och hon lämnade också TIO-gruppen tidigt, ännu tidigare än Britt-Marie. Hon lämnade 1976, så det var ju bara några år hon var med.
Mm. Och hon har ju sysslat mest med måleri. Och det var väl därför hon lämnade, för att satsa mer på sitt måleri. Och en liten rolig kuriosa som också är kopplad till ljudet vi spelade. Hon har en koppling till Hagaparken, där bland annat Carl Michael Bellman hängde en del. Det var hon som restaurerade målningarna i ekotemplet i Hagaparken. Om man har promenerat i Hagaparken så finns det liksom ett utomhustempel som man kan gå in i. Och sist jag var där så tittade jag verkligen upp i taket och var imponerad av de här fina målningarna. Och de gjordes väl redan när det byggdes på typ 1700-talet. Men jag tycker det var fint att hon då har restaurerat dem så att de har fått sin glans tillbaka.
Verkligen. Vi får tacka Lotta Hagerman.
Ja, tack Lotta.
Jag är ju ändå designer i botten. Och ingen av de andra som jobbade med Mahjong hade lust att fortsätta.
Susanne Grundell. Hon blev upptäckt för sin talang redan som 16-åring.
Och hon började studera på Konstfack. Och så skulle hon bli scenograf var tanken. Men sen så bytte hon till textilformgivning. Som var det hon verkligen brann för.
Ja, och hon ska ha jobbat även en stund för Mahjong. Och 1986 lämnade hon TIO-gruppen för att satsa på handtryckning. Så hon gick lite sin egna väg.
Det är flera som har lämnat för att satsa på det de brann lite extra mycket för. Det kanske inte var utrymme för det alltid på just TIO-gruppen liksom.
Nej.
De stack iväg lite där. Men det är kul att hon var på Mahjong och där träffade hon ju säkert då till exempel Carl-Johan De Geer som har fotat åt Mahjong. Så de hade ju täta kopplingar till det företaget. Men tack Susanne Grundell.
Tack.
Carl Johan De Geer.
Ja, kanske den mest kända från TIO-gruppen om inte Gunilla Axén. Men jag skulle nog ändå säga Carl Johan De Geer.
Ja, för att han är känd för så mycket annat också. Han är liksom allkonstnär.
Ja.
Han är en sån där som fortfarande är med i poddar och intervjuer. Och
jag tror många, även fast de typ inte ens vet vad han har gjort eller gör, så känner man igen namnet.
Men absolut. Och han började väl kanske sin karriär inom just textilformgivning med butiken Fontessa som vi nämnde. Den startade 64, men vad jag förstod så stängde den redan 1966. Den låg i Stockholm. Någonting som jag tyckte var kul med att Tiogruppen hade butik på Götgatan 25 är att en känd släkting, eller förfader till Carl Johan De Geer, det är en adlig familj, hade också sin högborg på Götgatan. För på Götgatan 16 så finns De Geer-palatset, kanske det heter. Idag är det holländska ambassaden. Och där fanns då Carl Johans förfader Louis De Geer i sitt palats. Det här var länge sedan. Han drev även slavkoloni Ghana. Någonting som Carl Johan De Geer har försökt utforska också i sin konst. Det arvet liksom. Och Carl Johan De Geer själv växte upp främst i ett slott i Skåne. Men han föddes i Kanada och bodde väl där sina första år. Men sen i ungdomen så blev han mer vänsterinriktad.
Ja, man kan ju ändå tänka sig det. Att han har ju en väldigt fin bakgrund. Och att han då blev lite rebell. Han ville vara tvärtom.
Mm. Utan han valde istället att göra filmer och tv-serier. Han har gjort Tårtan som vi hörde ett klipp ifrån. Han har varit med i proggbandet Blå tåget. Kritiserat staten och kapitalet där. Och han har gjort det här verket Skända flaggan med en brinnande svensk flagga. Och det tror jag blev stoppat av polisen. Man får inte skända svenska flaggan enligt lag.
Nej, nu får man väl det, men då fick man inte det.
Nej, inte när han... Jag vet inte hur det ser ut idag. Han är också gift med Marianne Lindberg De Geer, som också är en väldigt känd konstnärsprofil.
Och han ska också ha varit... Eller han var fotograf och också fått mycket för Mahjong. Och som sagt, ja, som vi har nämnt, han studerade på Konstfack. Och han ska även ha gjort en film om sin mormor som var nazist.
Ja, så han har ju mycket mörkt i släkten.
Ja.
Som han försöker bearbeta i konsten.
Och varför lämnade han Tiogruppen?
Han hade så mycket andra projekt än han hann inte.
Han hann inte, det var tidsbrist.
Nej, men den här gubben gör ju fortfarande projekt. Alltså han ligger inte på latsidan.
Men däremot, jag kan tycka ofta att det finns en gemensam nämnare med konstnärer som kommer från så här adliga familjer. Att de blir lite så här rebelliska. Också kanske för att de har råd att vara det.
Mm, det kan vara så. Mm. Alla fall så hade han nog, det hörde jag honom säga i en intervju, att han kanske inte fick så mycket kapital i arv. För det gick tydligen inte så bra för hans pappa och sådär. Men han ärvde den här sociala självsäkerheten. Att han kan ta sig in i vilket rum som helst och göra vad han vill.
Ja, han känner sig inte obekväm i de fina rummen.
Nej, och inte i de fula rummen heller. Han kan liksom vara var som helst.
Ja.
Men tack Carl Johan De Geer.
Stort tack.
Från vårt grannland i söder.
Ja, Danmark. Så har vi Tage Møller. Som var en medlem tidigt i Tiogruppen. Och han föddes då i Danmark. Men han lever tyvärr inte längre.
Han dog 2011.
Ja, och han ska formgivit för Tiogruppen. Men också för Borås väveri. Och tapeter för Duro.
Och han var, till skillnad från alla andra tror jag, självlärd konstnär. För att han arbetade egentligen med kyldisktillverkning. När han bodde i Stockholm och på 70-talet. Och anledningen att han kom med i gruppen var för att han bodde tillsammans med Lotta Hagerman i Tiogruppen. Så hon drog väl med honom för att hon kanske såg att han hade också en konstnärlig talang.
Ja, och så tog han kanske med sig charmen från Danmark.
Ja, det behövs. Men han åkte tillbaka till Köpenhamn redan 1975 och utbildade sig till murare.
Han hann inte bidra jättemycket, men starten är alltid viktig.
Mm, jag tror säkert han satte spår, så tack Tage Møller.
Tack Tage. Nu har vi presenterat 9 av de 10 medlemmarna från Tiogruppen. Men det saknas ju då den 10:e.
Gunilla Axén, och hon kommer i del 2 som vi nu har släppt precis samtidigt som den första delen.
Ja, och där kommer vi även prata lite mer om vad som hände med Tiogruppen.
Och lite slutsatser kring det här avsnittet. Dubbelavsnittet.
Ja.
Och som sagt, det blir en exklusiv intervju med ingen mindre än Gunilla Axén. Så tune in.
Yes.
So long.
So long. I have one thing to say. You better work.
Varför var det såna byxor?
Man kan inte gå till Domus och köpa någon vinsombrand.
You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.
Tre söta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris andra modercentra är stängd, men det går ju bra i alla fall, eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.